Värvet görs i samarbete med Acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Hej, du lyssnar på Värvet avsnitt 138. Jag heter Kristoffer Triumf och dagens gäst är det moderata landstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt. Ja, jag tror att de flesta svenskar känner till Filippa Reinfeldt, även om man inte bor i Stockholm där hon jobbar som landstingsråd. Och det där kan ju ha att göra med att hon var gift med statsministern fram till förra året. Jag utesluter inte att det är en faktor i alla fall. Men hur många andra landstingsråd kan man namnet på? Hur som helst, som en del i Moderaternas PR-offensiv valde hon och hennes stab att komma ut till Röda Vällingby till mig, som många, säkert med viss rätta, skulle beteckna som flumvänster. Och våra olikheter till trots hade vi faktiskt en rätt härlig stund här, jag och Filippa. Och inte minst för att hennes röst, ja, den är minst sagt behaglig skulle jag säga. Det var också så att Filippas presssekreterare eller dylikt försökte att villkora den här intervjun, men då villkorade jag tillbaka, förstår ni. Och det kommer vi att prata om alldeles strax. Nu kör vi från Vällingby den 14 augusti 2014, Filippa Reinfeldt. Om du blir så där riktigt... ja. Blir det jobbigt då?
Haha. Nej, jag tror inte. Jag brukar inte.
Du brukar inte skratta så mycket. Jo, jag är inte så kul heller. Så.
Försök låt bli det då.
Ja, fast det där hörs ju helt okej.
Okay. Det är helt okej.
Okay. Bra. Vad har du ätit då?
Jag har ätit en smörgås och så har jag druckit en kopp kaffe.
Är du en stor kaffekonsument?
Periodvis, ja. Så att, det kanske är det här sättet att ta paus ibland. Man sitter på kontoret och känner att man måste sträcka ut benen lite. Då kan det nästan bli så att de bara går av sig själv. Fram till kaffeautomaten.
Hur mycket sitter du på kontoret då?
Det finns ju inga dagar som ser ut precis som andra. Det finns, eller väldigt få sådana i varje fall, i mitt jobb. Och jag försöker ju i alla fall vara inne på kontoret om jag är i Stockholms stad, liksom i närheten av kontoret, åtminstone en gång om dagen. Väldigt mycket tid sitter man ju i olika sammanträden.
Var är kontoret?
Vet du vad, landstingshuset ligger ganska nära Kungsholmstorg. Ja. Där är kontoret.
Vad bra.
Ja.
Går du ut och lunchar som en helt vanlig människa?
Ja, det är det då jag lunchar, så lunchar jag nog precis som helt vanliga människor, tror jag, vad det nu är. Nej, men vi handlar upp någonting och käkar runt skrivbordet eller kaffebordet och om jag eller slarvar så där som kanske säkert många andra gör också. Hinner inte riktigt. Tar en kaffe och en te och en buljong kanske eller så
alla tre.
Nej, inte precis. Nej. Samtidigt behöver det inte vara. Men du vet, man fyller på så kanske det är, man behöver någonting lite varmt också, lite sälta, kanske lite buljong eller något. Eller så går vi ut och käkar helt enkelt.
Och när du går ut och käkar, har du Säpo med dig då?
Nej.
Nej?
Nej. Jag går oftast med någon eller några medarbetare eller kollegor eller så.
Det här kanske man inte får prata om. Vi ska snart prata om vad vi inte får prata om, men du har ju chaufför.
Ja, det har jag väl egentligen inte. Men nu fick jag skjuts idag utav en kille på landstinget.
Ja, det var, för han såg ju väldigt säpoaktig ut.
Ja, men det är han inte.
Och han hade liksom en säpobil typ.
Ja, det var nog en Volvo.
Ja, men den såg liksom, du vet, man ser ju på dem när de har så här hemliga lampor.
Ja, men det här var inte, det här var inte hemligt.
Nej, okej. Så här är det ju att ditt folk ville ju jättegärna att vi skulle göra den här intervjun. Och då sa jag så här, ja, bra, men då vill jag prata om allt. Och då sa de, nej, så blir det inte. Och då sa jag så här, nej men okej, men då gör vi så här, att då får Filippa själv berätta vad det är hon inte pratar om. Så tar vi det på tejp så att säga. Så nu undrar jag, vad är det du inte pratar om?
Och det finns säkert en massa saker som jag inte vill prata om, precis som det säkert skulle vara för många andra också i radion. Det kan handla om saker som jag tycker helt enkelt, det är för nära min person, min privatperson. Saker som jag inte vill, alltså som inte känns som personliga utan verkligen privata, som jag inte skulle vilja prata om. Och sen är det naturligtvis så att det bygger till viss mån på erfarenhet, tror jag. Det är säkert därför som någon medarbetare hos mig har sagt så till dig eller till någon av dina medarbetare. För att det har väl hänt fler än en gång att jag får frågor eller tror att jag ska prata om sånt som jag vill prata om, det vill säga vad vi gör i Stockholms landstinget eller hur jag ser på att vilja utveckla sjukvården och så, och sen kommer det handla om helt andra grejer. Och det är klart att man kan bjuda på sin person ibland, men det finns ju en gräns, också för mig såklart, men då säger jag väl det helt enkelt.
Mm. Men liksom, jag får inte fråga dig om ditt privatliv, alltså att huruvida du dejtar någon och sådana där grejer.
Men klart att du kan fråga det, men det är inte säkert att jag svarar. Det är
dejtar du någon?
Och du kanske inte svarar på det då?
Nej.
Nej, men mitt liv ser, och jag ska säga så här, många av dina kollegor så, eller så journalister och andra, de brukar fråga ibland hur jag lever och mitt liv ser ut och så. Och det ärliga svaret och det raka, enkla raka svaret på det är att jag lever tillsammans med mina barn när de bor hos mig, och det kommer jag säkert att fortsätta göra ett tag framåt.
Men det var inte så knepigt. Sen så är det så här, du är inte här, alltså från mitt perspektiv så är, alltså du är inte här för att du ska få prångla ut Moderaternas politik, utan du är här för att jag är nyfiken på dig.
Mm. Men jag jobbar ju med Moderaternas politik, så att det är säkert viktigt också att höra lite om det.
Mm. Ja, vi får se hur det blir.
Ja, eller hur? Ja.
Men det, jag såg, och det var inte superkomplicerad research, men att du är född i Skeppsholmens församling.
Mm.
Hur blir man det? Alltså var bor ens föräldrar då?
Jaha, nej men alltså född är jag väl inte där. Jag tror, eller men det var så här. Mina föräldrar är ju pensionärer numera. Men min pappa var officer, sjöofficer. Och då var det så att då flyttade ju officersfamiljer, eller som vi då var med fem syskon sådär. Många flyttade ju runt på olika ställen i Sverige. Och för att göra det lite enklare för barnen, jag vet egentligen inte varför, så kunde man skriva barn då, eller man kyrkobokförde dem på ett ställe liksom. Så då var det Skeppsholmens församling centralt i Stockholm.
Okay.
Jag vet inte egentligen varför man gjorde så, om det fanns något särskilt skäl för det, att det hade spelat någon roll om man var kyrkobokförd i något annat län. Det vet jag inte varför man inte kunde göra så, men så var det i varje fall. Så jag är inte född inne i stan, eller det är väl i och för sig, men jag är inte född i den församlingen, vi bodde inte där.
Vad hade din farsa för rang? Rank.
Då vet jag inte vad han hade när jag föddes, men han gjorde ju allt möjligt, men jobbade mycket inne på militärhögskolan i Stockholm som strategilärare var han då, minns jag, under en period. Och ja, han var väl alla möjliga olika grader uppåt till kontramiral.
I det snäppet under amiral?
Vice kommer väl däremellan, tror jag.
Jag förstår. Mm. Jag vill inte skryta, men min mormors brorsa var amiral. Han hette Christer Kirkegård.
Mm-hmm.
Men det är inte din farsas gamla chef. Kanske.
Det är möjligt, det vet jag faktiskt inte. Det
kan ha varit hemligstämplat kanske.
Kanske det, kanske. Ja. Man vet det.
Vad gjorde din mamma?
Min mamma gjorde lite olika saker. Hon pluggade en gång i tiden, började på juridiken men läste inte klart. Sen har hon jobbat som småskolelärare, heter det. Hon har också varit kommunal dagmamma i ganska många år. Var bland annat hemma med oss fem syskon. Eller, mina föräldrar fick ju sex barn, en syster gick bort.
Var det före dig eller?
Ja, var precis före mig. Och sen så var mamma hemma med oss och hade dagbarn under 10 år ungefär. Och det var ju på den tiden, vi pratade ganska mycket om det där hon och jag, för att på den tiden var ju det ganska, det fanns inte, dagis var inte, eller förskola var inte utbyggt i så himla stor utsträckning. Men det här var ju naturligtvis jättebra för många andra, både kvinnor och män. Då kunde de yrkesarbeta och så kunde deras barn vara hemma hos oss. Men det var ju lite intressant. Det har hänt rätt mycket på det planet. Till exempel så här, hon var ju då kommunal dagmamma och jobbade ju och fick lön till manställman och betalade skatt som alla andra. Men det här var inte pensionsgrundande. Så att det kan man säga var en riktig kvinnofälla egentligen. Och sen efter det så omskolade hon sig också, eller läste medicinsk terminologi heter det och lite annat, och började jobba som läkarsekreterare här på Åkesovs sjukhus som ligger på vägen hit ut.
Ja, just det.
Från stan.
Ja, för du kommer ju från trakterna, eller du är uppvuxen.
Mm.
Men du, jag måste bara fråga om din bortgångna syster. Alltså, var hon superliten?
Ett år.
Okej. Okay. Mm. Gud vad jobbigt. Mm. Har det präglat er på något sätt, tror du?
Jag är alldeles övertygad om att du har. Jag är alldeles övertygad om att alla tragedier, liksom så att förlora någon som står en väldigt nära, syskon, barn förstås, barnbarn eller vänners barn och så. Det är, jag är övertygad om att det påverkar väldigt mycket. Under, alltså man, jag tror man blir förändrad helt enkelt som människa.
Ja, men alltså det var givetvis då så att du kom efter det. Så du hann, alltså ni var inte samtidigt.
Nej,
så att säga.
Nej.
Och du är född 1967.
Mm.
Hur gammal är man då? 47?
47, ja. Mm. Mm.
Trivs du med din ålder?
Ja, men jag brukar inte tänka att jag är 47. Jag brukar tänka att jag är snart 50.
Jaha, okej.
Okay. Jag tror jag håller på att förbereda mig.
Ja, du, men vill du dit?
Ja, kanske. Jag vet inte.
Har du bråttom?
Ja, men det har jag nog. Jag är nog en bråttom-typ på något sätt. Absolut. Får kämpa lite med det där att stanna upp och bara vara här och nu. Och njuta av liksom stunden. Funderar kanske lite, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag brukar i alla fall försöka säga till mig själv att stanna lite. Att man måste inte liksom fundera på vad som ska hända imorgon eller övermorgon. Eller vad ska jag liksom planera så långt för hela tiden.
Nej, det är svårt också, särskilt när det är valår. Då kan det ju vara så att du måste göra någonting helt annat om ett par månader.
Mm, det planerar jag inte, men visst, så kan det naturligtvis vara.
Det där är intressant. Det är många som har pratat med mig om en någon sån här människa som heter Eckhart Tolle, tror jag. Som har skrivit en bok som heter The Power of Now. Som handlar om att man ska vara... Det är väl mindfulness helt enkelt. Att eftersom vi inte kan påverka det förflutna och inte heller det som är framför oss. Att man ska försöka liksom lägga energi på nu.
Mm.
Och då ska man tydligen ta i saker så här, för att förstå att man... Det är här jag är och det är den här liksom, det är det som ska... Mm. Ja, det kan vara ett tips för dig.
Absolut, ska jag självklart pröva.
Och du kanske ska läsa boken också?
Ja, det kanske
också. Power of Now.
Power of Now.
Jag är inte sponsrad.
Nej.
Är du sponsrad av någon? Får du göra sånt?
Nej, jag är inte sponsrad.
Nej? Du får inte gratis kläder av någon och sånt?
Det, absolut, det finns företag som försöker. Och så är det. Och det. Eller egentligen så tror jag inte nu, men... Jag vet att en av mina medarbetare på jobbet tidigare i alla fall ägnade ganska mycket tid, arbetstid, och skickade tillbaka saker till olika företag som skickar saker helt enkelt. Och tackar så hemskt mycket för omtanken och så, men det går liksom.
Du får inte?
Nej, det gör jag inte. Mm.
För du är ju ganska känd.
Mm, jag har ju blivit så.
Ja, gillar du det?
Ja, men det där är svårt liksom, för att ja, i någon mån gör jag ju det och på många andra sätt inte. Och det är klart att i det uppdraget jag har, eller jobbet då, som att vara förtroendevald och prata om den politiken som jag tror på och vill se mer av och så. Så är det klart att det underlättar att vara igenkänd, välkänd och att man möter fler människor och man får en chans att träffa fler människor och så. Såklart är det så. Men liksom, när jag är ledig, när jag är privat, då vill jag ju inte vara det. Då vill jag ju kunna gå runt på stan eller köpcentrum eller ett museum eller vad det nu är för någonting och bara vara jag.
Får du det då?
Ja, de allra flesta människor är bara, som känner igen är bara vänliga och trevliga och liksom säger något glatt eller vinkar. Och det är klart att en del kommer fram och ställer frågor. Absolut är det så, men de flesta gör faktiskt inte det. Men det är väl kanske mer känslan att man vill vara, bara vara. Ibland.
Brukar du ha så här hoodie och stora solglasögon och så, eller?
Nej, det kan jag inte säga. Men visst, jag äger väl ett par kepsar.
Ja, det är så.
Ja, det gör jag.
Mm. Funkar det då?
Nej. Det vet jag inte. Mer som solskydd kanske.
När åkte du tunnelbana senast?
Det gjorde jag häromdagen.
Ja.
Till jobbet.
Mm. Mm. Och det var inga problem? Ingen som trakasserade dig?
Nej, men alltså, min bild är verkligen att så är det inte. Utan jag rör mig inte ofritt på något sätt. Och som sagt, det tycker jag inte.
Du rör dig inte ofritt? Alltså du rör dig fritt?
Ja, så kan man också säga.
Ja. Men du, hur var din uppväxt då?
Jag hade bra, väldigt bra uppväxt tycker jag själv.
Fint område i Bromma.
Ja, jag vet inte vad du tycker är fint och vad som är, men absolut, ja, jag växte upp först i en villa tillsammans då med mina föräldrar och alla syskon. Ganska litet hus från början som växte. Superhändig pappa som snickrade jämt.
Som skilde sig från din mamma?
Ja, eller de skilde sig mina föräldrar och då så flyttade min mamma till ett av de här ganska kända Per Albin-radhusen i Ålsten i Bromma. Skilsmässogatan kallades den på den tiden.
Jaha, varför det?
Jo, därför att där bodde, de är supersöt, jättefina radhus.
Otroligt dyra nu för tiden.
Ja, nu är de, då var de ju inte det. Då var det inte så attraktivt att bo där. Och där bodde kanske lite äldre personer som hade bott kanske större i en villa eller så tidigare och sålt av och flyttat dit. Det var ganska små egentligen i bostadsytan. Eller så bodde det ensamstående mammor med barn. Mm-hmm. Som försökte hitta någonstans förstås ute och kunna liksom bo kvar i området så att vi ungar skulle kunna gå ut skolan helt enkelt.
När skilde sig dina föräldrar? Hur gammal var du?
Jag var väl 15 då ungefär.
Jaha, du var ju jättestor.
Jag var jättestor, absolut. Ja. Ja, nej, men visst.
Var det liksom jobbigt för dig? För det kan det ju vara ändå kanske.
Ja, men jag tyckte nog att det var ganska jobbigt faktiskt. Det var väl inte så ovanligt, men färre då än idag. Jag tror att för många så är det liksom uppbrott och förändringar kan ju vara jobbigt. Sen kan det ju leda till positiva saker senare. Det vill säga, det kan ju vara utveckling som sker ur förändring och uppbrott. Men just då tyckte jag att det var jobbigt.
Mm. Var det så att alla barnen hängde på din morsa?
Nej, men jag är näst yngst. Okay. Så att det var jag och lillebror, som för övrigt heter Kristoffer, som flyttade med mamma.
Hur stavar han? Med CH, va?
Nej, med K.
Ja, vad skönt. Mm. Vi ska prata om dina namn alldeles strax. Men för de andra var utflugna.
Ja, precis. De är lite äldre.
Och på vilket sätt var det jobbigt då?
Tonåren kan ju vara en ganska jobbig period i livet överhuvudtaget.
Det är nog för alla, nästan.
Ja, man ifrågasätter rätt mycket. Och vem är jag och varför? Och, ja, överhuvudtaget. Plus naturligtvis allt det pubertala som man går igenom. Liksom, bara sprutar hormoner i kroppen och man tröttnar på sånt man tyckte var roligt tidigare. Jag höll på otroligt mycket med musik och sjöng mycket och hel del med idrott och så. Och helt plötsligt från den ena dagen till den andra så var jag nästan ointresserad av det där. Sen har ju vissa saker kommit tillbaka, men det hände ju så himla mycket. Så det är klart att ovanpå det sen också, flytt, uppbrott, föräldrar som kanske både är ledsna men också glada för de val som de gör. I mean, så att jag tyckte faktiskt att det var stökigt och jobbigt.
Var du stökig också?
Nej, jag tror inte jag var stökig, men jag var säkert rätt tonårstrulig, eller vad man nu ska säga.
Mm. Rökte du?
Ja, jag tjuvrökte absolut. Mm.
Rökte du sprit?
Det gjorde jag säkert också, ja.
Vet du när du var full första gången?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Det vet jag faktiskt inte.
Du har inget starkt minne, liksom?
Nej, jag nog, egentligen, jag dricker inte sprit, så att jag inte... Nej, jag vet faktiskt inte. Så är det. Men naturligtvis... Eller nej, naturligtvis, då låter ju ungefär som att det vore någon självklarhet. Men ja, nej, jag var inte aktiv i någon nykterhetsrörelse eller så. Och drack säkert, jag kan ha druckit sprit också på någon fest, absolut då.
Man kan tänka sig ändå att du var lite av en pudding.
Jaså?
Ja, men det kan man nog. Alltså, du känns, för vissa människor blommar ju ut liksom efter när man har gått skolan. Så här. Mm. I den mån jag har gjort det så har jag gjort det. Mm. Men var du poppis när du växte upp?
Jag hade rätt mycket kompisar, absolut. Eller, ja, det hade jag. Mm.
Och killar?
Ja, jag hade pojkvänner då också, absolut. Mm.
Det var inget problem för dig?
Jo, men det är klart att det var. Det är ju den här perioden i livet som är svår och som är känslig och när man är osäker. Och är det någon som tycker om mig egentligen? Och hur ska man vara? Och har alla andra roligare? Eller, men man funderar på massa saker. Det tror jag inte är någonting unikt. Det är själv, det gjorde jag också. Det gör jag väl ibland fortfarande också. Idag.
Kolla på Instagram och tänker att fan vad roligt alla andra verkar ha.
Kanske.
Gör det?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Vad är det du säger? Du kollar inte på Instagram? Eller du tycker bara inte att de har roligare?
Jo, ja, nej, det vet jag inte. Det är möjligt att de har. Eller jag hoppas att andra människor har väldigt kul också. Såklart.
Ja, men utan dig?
Ja, det får de gärna ha också. Det är jättekul om de har det.
Ja, men det kan jag tycka är ett problem ibland.
Ja, du vill vara med där, är det roligt?
Ja, det skulle jag säga.
Jo, men det är klart att man vill vara med ofta när det är roligt, men det kan man ju inte alltid vara.
Nej, det skulle vara omöjligt. Mm. Om inte alla kunde komma överens om att samlas på samma plats.
Mm. Och nu har vi kul. Mm.
Exakt. Mm. Du var ingen superstjärna i skolan, har jag förstått.
Nej. Eller jag var det faktiskt innan tonåren, var jag jätteduktig i skolan. Superambitiös och väldigt intresserad. Det försvann någonstans där i vevan med tonårstruligheten och kanske de här osäkra eller funderingarna kring vad vill jag och vad ska jag bli när jag blir stor och vad är jag intresserad av? Är det musik eller är det matematik eller och så kanske... Att jag tyckte också att det var lite jobbigt med mina föräldrars skiltmässa där.
De skildes 82, om jag har räknat rätt. Mm. Vad var Bromma för plats 1982? Är det ungefär som nu eller var det en helt annan grej? För jag misstänker att Bromma har blivit mer exklusivt med åren. Var det liksom, ja, hur skulle du beskriva Bromma i din ungdom? Liksom? Mm.
Nej, men så är det nog. Så har det nog blivit. Men det är ju, Bromma är väl en blandning. Det finns... jättestora villor och så finns det vad nu en normalstor villa är, radhusområden, lägenheter. Jag minns faktiskt inte, eller det vet jag nog inte om det var en blandning mellan bostadsrätter och hyresrätter, hur det såg ut. Det vet faktiskt inte jag hur det var. Men jag tror att det har förändrats, om inte annat så vet jag ju att huspriserna eller bostadspriserna i Bromma är ju rätt höga idag. Det var inte alls så på samma sätt på den tiden. Jag vet mina föräldrar berättade, de kommer inte från Stockholm. De kom till Stockholm då från Göteborg och Vänersborg. Och så skulle de bilda familj. Och så började de ute i Haninge. Och sen bodde de i Sköndal i södra Stockholm. Och sen så hittade de en annons där det var någon som ville byutköpa med en villa. till den här lägenheten som mina föräldrar bodde i. Och för dem var liksom, jaha, ja, det kunde liksom blivit vilken... De ville bo i hus då med massa barn, som de hade 4 barn då. Det kunde blivit precis var som helst, för de kände ju inte till Stockholm. Men det var liksom jag tror inte det ansågs vara något speciellt. Eller...
Och bo i Bromma?
Ja.
Det var ungefär som Vällingby är nu då kanske. Vällingby är ju liksom inte... Det är ingen som blir impad när man säger att man kommer från Vällingby.
Men vad fint det har blivit. Det är ju i och för sig ganska många år sedan nu som Vällingby centrum byggdes... Om. Det var ju rätt slitet ett tag.
Men tycker du att det har blivit bättre?
Ja, jag tror det. Jag jobbade i Vällingby lite extra när jag pluggade en period. Och SIFO låg här då. Och det var så här väldigt bra extra knäck. Man kunde gå in och göra 4 timmars pass på lite olika tidpunkter på dygnet. Och då kom jag ihåg, då åkte jag och så fikade jag ibland just i Vällingby centrum på vägen till eller från. Eller var in och handlade någonting för att kunna käka på vägen till och från skolan eller jobbet då. Nej men som sagt, Bromma då. Nej men jag vet inte om det har, men jag tror att det har förändrats. Jag tror att de flesta bostadsområden utvecklas väl genom åren. Så är det väl. Det är ju några år sedan nu som jag bodde där.
Innan vi kommer allt för långt bort ifrån din barndom. Du har ju otroligt många namn. Kan du bara... Dra dem nu. De var så många så jag orkade inte skriva ner dem.
Filippa, Desiree, Amanda, Kai.
Yes. Och så är du född... Vad heter du efternamn från början?
Holmberg.
Ja. Mm. Har de gjort likadant med alla syskonen?
Mm.
Att ni har fått så där många?
Mm.
Varför?
Jag tror att det var så här. Det var nog min mamma som låg på där. Och jag tror hon har alltid tyckt att man ska försöka göra någonting kul eller trevligt av det mesta i vardagen, om det går. Så att vi firade någonting vid varje namnsdag.
Mm-hmm, okay.
Och det kunde vara så här, alltså det var inget märkvärdigt, det var inte det som var grejen. Utan, men den som hade namnsdag, självklart den som fyllde år, men också den som hade namnsdag, fick någon grej på sin namnsdag. Det kunde vara så här typ, ja nu har Filippa inga vantar, nu är det vinter och hon behöver nya vantar. Så istället för att man åkte och köpte ett par vantar, så väntade mamma kanske en dag eller en vecka eller vad det nu var, tills jag hade min namnsdag och då fick jag vantarna. Mm. Och så låg det lite, ett litet paket bredvid vid matbordet och då blev det liksom en grej att samlas kring. Så att, och du kan ju tänka efter själv, vi är ju rätt många syskon och alla har 3 individuella namn, sen heter vi alla Kai efter pappa.
Okej,
okay.
Det är ju bra. Oavsett kön, det funkar på båda.
Absolut.
Ja. Mm. Du sa så här, du visste liksom inte, vilket ju ingen gör när man är 15, men vad du ville göra. Men vad hade du för drömmar?
Mm, det varierade nog genom olika perioder. I och för sig var det så här, jag var inte särskilt, som vi pratade om nyss då, jag levererade helt enkelt inte särskilt bra resultat i skolan, i gymnasiet. Jag var rätt ointresserad just då. Jag var väldigt medveten om att det var så. I bemärkelsen av att jag tänkte att jag läser in det där senare. För att jag vet faktiskt inte vad det är jag tycker är roligast just nu. Men jag har väl i och för sig alltid varit intresserad av samhällskunskap, av religion. Och jag är väldigt intresserad också musik. Det pratade jag lite om tidigare, eller nämnde tidigare. Så att, men jag vet nog inte riktigt.
Kunde du ha blivit rockstjärna?
Nej, det kunde jag inte ha blivit.
Nej.
Det kunde jag absolut inte ha blivit. Men man kan ju ägna sig åt musik på olika sätt.
Det kan man verkligen.
Mm. Nej, men jag vet inte. Jag har liksom aldrig tänkt så här. Jag har nog inte planerat så noga, kan man väl säga. Men när jag var riktigt liten, jag drömde aldrig om det här att bli hästskötare eller så. Utan det var nog mer astronaut i så fall.
Du sa att du höll på med idrott. Vad var det då?
Jag höll på väldigt mycket med gymnastik. Både okay. I Brommagymnasterna och i Sofiaflickorna. Och så, jag tränade själv, men jag tränade också i grupper med yngre tjejer. Så det höll jag på med i många år.
Vilka kretsar umgicks du i?
Jag umgicks väl mest egentligen med mina klasskompisar och parallellklasskompisar. Med 67-orna helt enkelt.
Okej. Okay. Mm. Ja, har du kvar många vänner från den tiden?
Ja, det har jag. Några som jag... har väldigt tajt kontakt med, och sen några som är mer som bekanta, kan man väl säga.
Vad läste du för gymnasielinje?
Humanistisk, estetisk.
Vad hade du för språk då?
Jag läste väldigt mycket franska och sen kopplade jag på spanska också.
Hur är din franska då?
Jag talar inte franska, men med lite träning så kan jag nog göra det.
Du kan beställa en bouillabaisse.
Kan jag säkert göra. Ja. Jag kan säkert lite mer än så. Men det blir ju, jag tror att det är säkert inte så vanligt, men man måste ju underhålla språk också. Och sen så tror jag att man blir lite, eller man, det är väl dumt. Jag menar jag förstås. Jag kanske känner att jag är så ringrostig så att jag inte riktigt vågar.
Apropå man och jag, säger du hen?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte det?
Jag vet inte. Det är ovant antagligen. Kanske ska man det?
Tycker jag.
Ja, kanske jag ska
börja med. Praktiskt ord.
Ja.
Kommer du göra det nu, tror du? Du vågar inte. Du tycker det känns för laddat.
Nej, det tror jag egentligen inte att jag tycker. Men jag är helt ovan. Det kommer nog inte falla sig naturligt för mig att säga hen.
Nej, fast nu gjorde du det. Det var ju bra.
Mm.
När kände du att du fick riktning i livet? Första gången.
Egentligen så tror jag att det var direkt efter gymnasiet. Sen bytte jag ju för sig riktning. Men jag, direkt efter gymnasiet så började jag jobba i en... behöver ju inte namn i företaget kanske. Men
du får det ju.
Ja, okej.
Okay. Jättebra.
Jag började jobba på Europen.
Okej.
Okay. Mm. Jag jobbade lite extra där under gymnasietiden också.
Inte i Vällingby dock?
Nej, den butiken tror jag aldrig jobbat i. Men jag, när jag jobbade extra så har jag nog jobbat runt i de flesta i hela Stockholm. Jag var en del i Farsta och ganska mycket i City och så. På Söder. Men då började jag i alla fall jobba på Europen. Och jag tyckte det var så otroligt roligt. Tror jag, hela tiden det här att även om det är korta möten med kunder. Så att man liksom, det här med kundkontakten. Att jobba i butik. Jag tyckte det var väldigt kul. Sen var det väldigt mycket trevliga kvinnor. Jag tror inte att jag träffade en enda man faktiskt som jobbade där. Men väldigt mycket trevliga kvinnor som jobbade där. Så jag tror att jag tänkte nog att det där ska jag nog fortsätta med. Men sen så dök det upp lite andra grejer i livet. Och jag var ju till och från sen jag var väldigt ung. Eller sen jag var barn faktiskt, får man ju säga. Politiskt intresserad. Och det blev mer och mer utav politik i mitt liv senare. Så då gjorde jag, kan man säga att jag gjorde ett skifte. Och så blev det politik som jag jobbar med. Eller jag började ju som tjänsteman i politiken och inte som förtroendevald själv. Men jag tror att jag första gången tyckte att ja, men Europen butik, det här är min grej.
När gick du med i MUF?
Men jag var bara 13 år.
Varför det? Alltså varför gick du med i MUF?
Ja, eller MSU heter det faktiskt, Moderat skolungdom. Som skolorganisationen heter. Ja, men jag började med, förlåt, vad heter det, högstadiet. Och det fanns säkert några bidragsregler i samhället på den tiden. Som, det kan, jag kan inte dem hur de ser ut exakt. Men då var det väl så här att ungdomsförbunden, alla ungdomsförbunden, fick bidrag för antal medlemmar för hur stora liksom, ungdomsförbunden var. Och då fanns det någon åldersgräns som var just 13 år. Och det gick säkert att ha medlemmar som var yngre, men då fick man nog inte föreningsbidrag. Så då var det liksom inte det särskilt intressant för ungdomsförbunden. I alla fall, så började jag då på högstadiet. Och då var det så att då kom ju ungdomsförbunden ut på skolorna, det gör de ju idag också. Och kampanjer, kommer ha bokbord och pratar om det här tycker vi. Och de vill ju ha in mycket medlemmar. Och jag gick runt och lyssnade. Och då kom jag ihåg i alla fall att det var en kille som jag snackade med där. Som pratade mycket om hur det här med synen på skolan och vem skolan var till för. Och en friare skola och så. Alla de delarna. Och det överensstämde väldigt mycket med hur jag kände. Så att för mig, ja då gick jag med helt enkelt i Moderat skolungdom. Sen gick jag på lite möten ibland. Inte jätteaktiv var jag inte. Men jag tyckte att det var intressant.
Dina värderingar då? Kom de hemifrån? Efter, alltså de som överensstämde med Moderaternas?
Ja, det gjorde de säkert delvis. Men jag tror man präglas av det mesta som man möter i livet. Alltså det är klart att de flesta av oss hör ju, jag menar... Man hör samtalen hemma. Det kan ju vara mellan, med föräldrar eller mellan, med syskon eller med vänner och sådär. Men jag tror man påverkas, eller i alla fall så hoppas jag att jag påverkas utav allt. Alla människor man möter, alla samtal, alla händelser i livet. Och ja, jag är övertygad om att jag har påverkats i någon riktning av det jag, som jag har mött hemma också. Men det var i grunden inte det framförallt, utan det var helt enkelt min känsla av att jag tyckte skolan var felorganiserad. Det är grunden för mitt... politiska engagemang.
På vilket sätt var det?
Jo, men man får ju komma ihåg att det såg väldigt annorlunda ut i skolan. Du är ju något yngre än jag, tror jag.
7 år yngre.
Mm. Ja, ganska mycket yngre då. Men när vi växte upp, då också, så var det faktiskt så att man gick i den skolan som... Man blev liksom kallad till skolan i stort sett. Man visste... Du visste vilken krok du skulle hänga din jacka på. Du visste exakt vilken stol man skulle sitta på. Och där skulle man sitta och där skulle jackan hänga. Oavsett om eleven trivdes där eller inte. Och jag trivdes inte. Så jag försökte faktiskt få byta till en parallellklass. Och det fanns 4 stycken. Det fanns en A, B, C och D. Men skolan sa nej. För de hade ju bestämt att jag skulle gå i den här klassen.
Varför vantrivdes du?
Jag kom inte överens med min lärare.
Okay.
Och då tänkte jag så här att men det är bättre att innan det blir någon krasch eller man mår jättedåligt eller att vi blir osams eller att någonting då. Och jag trivdes ju med mina kompisar så tänkte jag men någon utav parallellklassen, jag menar klassrummen låg ju bredvid varandra, kunde jag ju gå i någon av dem istället, spelade väl ingen roll. Men det där, jag vet inte egentligen varför skolan var så njugg och sa nej. Och det där väckte mycket funderingar hos mig. Och det var ju liksom samtal, det var ju föräldramöten och det var ju, jag var inte den enda som inte trivde, så kan man väl säga. Och det kanske var en del av problemet då för skolan, att då kanske fler elever skulle vilja byta. Och min utgångspunkt var, eller mina funderingar var ju att ja, men då borde det väl vara så. Det är ju ändå vi som ska lära oss någonting som går här i skolan. Det är väl liksom hela poängen är ju att, att vi ska känna oss trygga och att det ska funka för oss. Jag kände så starkt att det brydde man sig inte om från skolans sida. Och det var inte egentligen läraren som sa nej, utan det var ju rektorn, kanske hon gjorde också, det vet jag inte. Men det var ju rektorn och det var liksom inte uppbyggt på det sättet. Och jag kände väldigt starkt då, eller min minnesbild är ju att jag kände så starkt att det här var så fel. Sen kunde inte jag klä det i politiska termer. Jag liksom tänkte ju inte som 11-åring när det här var att åh, det här är politik. Men jag förstod ju det senare och kände då att ja, men då finns det andra som faktiskt vill göra förändringar här och göra lite mer friare och att det ska kunna utgå från mer från vad eleven har för behov. Och sen är det väl alltid det smartaste att man kan hitta bra lösningar som passar för alla enskilda. Det tror jag egentligen att alla tycker att man måste liksom hitta en bra... Skolan är ett sånt otroligt bra ställe också där liksom det handlar om att man kan utjämna barns livschanser, där man kan stödja. Och det ska ju vara en stödjande funktion också runt olika elever. Och att då istället liksom kväva eller hindra och säga stopp, nej och förbjud till. Det måste vara fel. Det där känner jag.
Min fru kommer från några kilometer från där du är uppvuxen i Södra Ängby. Och där var det ju så att A-klassen var Södra Ängby-ungarna och sen B-klassen var Blackebergsungar, typ. Så att det var så här, liksom socioekonomiskt extremt täta skott mellan parallellklasserna. Var det likadant hos dig?
Nej, så var
det
inte.
Det var inte så områdes...
Nej, så var det inte. Jag gick i en sån här liten lågstadieskola med bara upp till ettan, tvåan och trean var det. Och sen bytte vi skola till en mellanstadieskola som också hade från ettan till och med sexan. Så där då liksom blev det... Men det var inte, nej, det var inte uppdelat på det sättet som... Det kan jag inte säga att jag har någon minnesbild.
Tycker du att skolan idag funkar bra i Sverige?
Alltså både och skulle jag vilja säga. Det finns massvis med förbättringspotential. Absolut är det så. Jag har ju bland annat lagt fram ett konkret förslag där jag tycker vad vi ska göra för att delvis också hjälpa barnen att förbättra deras studieresultat, inte minst.
Nämligen?
Ja, men vad bra, tack. Jag visste inte om jag fick prata på det.
Ja,
okej, tack. Nej, men, jo, men jag tycker att vi ska införa mer idrott och rörelse i skolan. Nu såg jag att Janne Björklund var ute i varje går eller förrgår och sa just fler idrottstimmar, lärarledda idrottstimmar.
100.
Precis. Och det tycker jag låter jättebra. Jag skulle vilja att vi inför, och det är också ett förslag som vi då går fram med, att vi inför en timmes rörelse om dagen för barn och ungdomar. Därför att jag tror att det vore otroligt bra av många skäl. Dels är det handlar om att förebygga ohälsotal, förebygga ohälsan. Och vi vet att det genomförs ju massvis med på ideell basis eller som bygger i grunden på eldsjälar ute i skolor från fritids eller lärare och sådär. Massvis med bra exempel runt om från hela Sverige. Och en del av dem har man ju också kopplat forskning kring och sett vad händer då liksom, med de här barnens hälsotal när de får hålla på och idrotta eller röra på sig egentligen handlar om. För det handlar inte om att byta om till gympakläder och gå till en gympasal och sådär. Men vad händer då liksom med... Och man ser att de här barnen har bättre hälsa när de är 15 år. De har tätare liksom, benmassa, vilket gör att de har liksom, starkare skelett. Men som en positiv bieffekt så har man kunnat se bland annat i en skola nere i Skåne att 7 procentenheter fler utav eleverna är behöriga till att kunna komma in på gymnasiet. Och det är rätt mycket. Och då har man liksom, jämför man med andra elever och så rensar man från socioekonomiska faktorer, föräldrars utbildningsnivå och liknande. Sånt som man vet spelar roll för om barn rör på sig eller inte. Och jag tycker så här att om man vet att det ger så himla fina resultat på studierna och att då inte göra någonting åt det här, det tycker jag är oansvarigt, det kanske är ett för starkt ord, men jag tycker i alla fall att vi har som vuxenvärlden ett ansvar för att se till att hjälpa till och stödja våra barn och ungdomar så att de ska kunna stå sig starka för att möta ett framtida arbetsliv eller sen kunna gå vidare och till högre studier. Så att det behövs helt enkelt göras mer på skolans område, så är det.
Det där gjorde att du engagerade dig politiskt. Mm. Och sen blev du headhuntad in i politiken. Var det så?
För att bli en trader krävs det en inre glöd. Det kan man inte fejka eller köpa. Det är en del av ditt DNA. Upplev riktig trading med IG. All handel innebär risker och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat.
Du fortsatte vara aktiv.
Jag var inte så jätteaktiv, det kan jag inte säga.
Men du var med?
Jag var med, jag läste morgontidning och funderade rätt mycket förstås. Pratade med dem där jag jobbade och mina kompisar. Jag hade egentligen, mina kompisar som jag umgicks med, de var inte i politiken. Mina privata vänner, faktiskt ingen. Och så är det väl idag också egentligen. Så det är klart att man, jag menar, jag har ju varit med så många år, så det är klart att jag har lärt känna och också fått kompisar genom politiken. Men det är liksom inte där mina gamla kompisar hänger. Men jag gick ibland på möten, inte särskilt frekvent kan jag inte säga. Men sen så i alla fall så var jag på ett möte vid ett tillfälle och jag kommer inte ihåg faktiskt. Det var någon som var där och pratade. Så hade jag, fick man ju då ett brev hem i brevlådan, kom och lyssnade på och sådär. Så tänkte jag, ja, men det där lät intressant. Men jag minns nu inte ens vem det var. Så intressant var det uppenbarligen. Och så gick jag i alla fall dit. Och så var det en kille där som jag började snacka lite med. Och så vi satt där och tog en kopp kaffe. Och han heter Christer Våg. Och sen så gick det några veckor eller månader. Och sen kom det helt plötsligt hem ett brev från den här Christer. Där han skrev att ja, men vi har en valberedning här i Stockholm som jag skulle vilja träffa dig till Stockholms MUF då. Ja, absolut, tänkte jag. Men vad är det? Varför det? Och så snackade jag med några andra jag kände lite grann och som höll på med politik. Och bara, vad är det där för någonting? Och vad vill de att jag ska göra där? Och, ja, men gå dit och prata med dem så får vi se. Så då gjorde jag det. Och sen hade jag några samtal med den här valberedningen som tyckte att jag kanske kan tillföra ett annat perspektiv lite grann in i politik. För att jag inte egentligen höll på så himla mycket med politik heller. Utan hade lite andra erfarenheter med mig snarare.
Fräscha värderingar och sådär.
Kanske, vet jag.
Och vad var det då?
Ja, men,
jag vet, jag perspektivet?
Ja, ju typ. Ja. Nej, men alltså just det här kanske att jag inte umgick så himla. På det sättet, jag ska inte säga att jag avvek, för det var naturligtvis rätt många andra som inte heller höll på med politik hela tiden. Men det som är roligt är ju att mötas och liksom bryta olika åsikter eller olika idéer helt enkelt. Och då tänkte de kanske att jag hade lite ett annat perspektiv eftersom inte jag höll på med politik så väldigt mycket. Men från den dagen så växte det. Jag valdes i alla fall in i den där styrelsen och höll på och jobbade med utbildningsfrågor där. Och ja, där lärde jag känna lite nya människor och som också var trevliga och som jag också började umgås med en del privat. Och sen har det vuxit helt enkelt.
Hann du ha några andra jobb än Europen och det här?
Mm. Det hann jag. Det beror ju på vad man menar med jobb egentligen. Alltså, ja visst, jag har haft jättemånga extra jobb. Jag började faktiskt sommarjobba ganska tidigt. Då mitt första sommarjobb kom ihåg, då cyklade jag på morgnarna jättetidigt till Åkeshovs sjukhus. Så jobbade jag som, det hette ekonomibiträde, men det hade ingenting med pengar att göra. Utan det hade jag fixade helt enkelt frukost till, det är ett långvårdssjukhus, så till de äldre som låg där. Gick runt och frågade om de ville ha smörgås eller gröt. Och så kokade jag gröten eller bredde en macka och sådär. Och så det där gjorde jag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och så det gjorde jag ibland på helger också. Jag jobbade på Europen då. Sen så jobbade jag faktiskt hos en optiker ett tag. Jag har serverat på krog. Jag har jobbat extra knäckte på SIFO när jag pluggade. Sen har jag jobbade jag som tjänsteman på Moderata ungdomsförbundet. Men det är ju i politikens värld. Men jag jobbade där med ett telemarketingprojekt under ett års tid. Jag var projektledare för det.
Du är ingen överklassunge ju, eller? Det låter inte så.
Nej, det tror jag inte man kan säga.
Nej, medel dit då?
Ja, typ. Vad det nu är.
För när man kollar på dina mellannamn, då känner man ju så här, oj jävlar, nu är adeln på väg in här.
Nej, absolut inte.
Nej.
Men de namnen, det kanske man ska säga, alla de här namnen, de är ju jättefina, tycker ju jag.
Ja. Ja.
Men de betyder ju någonting. Namn har ju ofta en betydelse. Kristoffer, vet du vad det betyder?
Kristusbären.
Mm. Mm. Och Filippa betyder typ vän. Och Desiree betyder väl den efterlängtade. Och Amanda tror jag betyder värd att älska.
Just det.
Och jag tror jag fick den här namnen. Jag kom ju som nummer 5 då. Efter att en flicka har gått bort. Så då tror jag att man längtar. Jag ska inte säga att man längtar mer efter det barnet. Men det kanske man gör någonstans.
Mm. Det tror jag nog.
Mm.
Sen har du varit i politiken i 25 år eller? Vad blir det?
25 år, är det så länge? Ja.
När blev det ditt jobb?
Jag började ju jobba då. Jag blev anställd på Moderata ungdomsförbundet. Det var 1990. Då var jag projektledare där ett år.
Ja, nästa år är det 25 år va?
Mm. Så då jobbade jag som projektledare ett år. Och skulle hjälpa han som då var ordförande. Han som då var ordförande i vårt ungdomsförbund. Han skulle då ha en valrörelse. Eller driva en valrörelse för ungdomsförbundet runt om i hela Sverige. Som handlade om att... man gör ju på olika sätt. Ibland är det väldigt mycket affischering vissa valrörelser. Och andra gånger är det mycket dörrknackning. Dörrknackning tror jag är det som gäller det här valet mycket. Men då handlar det i alla fall om att någon hade kommit på att men vi borde göra någonting helt nytt. Vi borde ringa hem och prata med förstagångsväljarna. Så det var det projektet jag skulle få ordning på runt om. Så jag reste som en tätting runt om hela Sverige under ett års tid. Och gick några kurser först själv i... telemarketingteknik eller vad man nu kallade det för. Och så pratade jag då med unga människor runt om och hur man kunde lägga upp ett samtal och att det handlar om att lyssna och inte prata så mycket själv och svara på frågor såklart och sådär. Sen efter det så blev jag uppringd och erbjuden ett jobb och blev presssekreterare på Moderaternas riksdagsgrupp efter valet 91.
Mm.
Så där jobbade jag med mediefrågor alltså som presssekreterare eller pressansvarig på den riksdagsgruppen under ett antal år.
Men inte åt någon specifik politiker utan...
Nej, utan åt vår riksdagsgrupp. Vi hade, det var i valet 91, gick väldigt bra för oss. Och då bildade vi regering, eller vi, men alltså då bildade Carl Bildt regering. Och vi hade ju väldigt många riksdagsledamöter, vår riksdagsgrupp växte rätt snabbt. Och det här var också en period i tiden då vi gick från att ha ganska dåligt utbyggd med IT i Sverige. Alltså det vill säga, människor hade ju inte, vi hade ju inte internet egentligen. Det var jätteknepigt bara det att kunna, och alla hade ju inte mobiltelefoner heller för den delen.
Nej, jag skaffade min 97 tror jag.
Ja.
Nej, tidigare.
Nej, tidigare.
95.
Säkert, ja. Men det här var i alla fall så jag minns att då satt jag i ett av husen då som är precis kopplat runt riksdagen. Och så fanns det en pressläktare uppe i det gamla fina riksdagshuset, i riksdagen Östra heter det. Och jag kommer ihåg så fort jag skulle ha tag på någon journalist så sprang jag ju. Man sprang genom korridorerna helt enkelt. Jag har aldrig varit så smal i hela mitt liv som under de här åren när man bara sprang hela tiden.
Ja, det, ja.
Fram och tillbaka.
Alltså flera gånger om dagen?
Absolut. Ja. Det kunde vara så här, nu var det någon riksdagsledamot eller någon annan som ville säga någonting. Eller, då skrev man pressmeddelanden. Och de kunde man ju inte mejla ut eller skicka på sms eller någonting ut. Det fanns ju inte. Det var ju inte så, såg det inte ut. Man jobbade inte så. Så då skrev jag ner det där på papper. Okej, vad är det du vill ha sagt ungefär? Och så formulerade man ju ett pressmeddelande. Och så skrev man ju då vem som var avsändare och vem de skulle ta kontakt med om de ville prata mer och sådär. Sprang jag ut en kopiator, drog upp det där i x antal, lubbade genom korridorerna upp för rulltrappan, upp till pressläktaren. Och så delade man snabbt ut det där i journalisternas postfack där uppe. Och okay. Så sprang man tillbaka ner. Så kanske var det någon annan riksdagsledamot som ville säga någonting annat. Så gjorde man det där igen.
Var det kul?
Ja, jag tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Det kändes som att jag var med liksom, på något sätt i hetluften. Och sen träffade man ju enormt mycket spännande människor som hade en massa olika idéer och som de ville genomföra.
Och din man, eller?
Ja, men honom, precis, min före detta man. Mm. Honom träffade jag egentligen tidigare. Honom träffade jag ju, vi jobbade ju tillsammans i Stockholmsdistriktet då, i ungdomsförbundet. Han var ordförande där. Och han blev vald till ordförande där samtidigt som jag valdes in som ledamot i den där styrelsen som träffade där.
Har din karriär gått så här? Och nu visar jag liksom med någonting som flyger upp så. Kan man säga det?
Jag har gjort ganska många olika saker, så kan man väl säga, i politiken. Och jag vet inte om man tänker karriär, men absolut, jag har ju, idag har jag ju ett väldigt ansvarsfullt, tycker jag, spännande uppdrag. Det tänkte jag ju inte då att jag skulle ha idag. Det visste jag ju ingenting om då. Men så här var det då att jag, parallellt med att jag jobbade där i riksdagen åt Moderaterna, så kandiderade jag också till kommunfullmäktige i Stockholm. Och jag blev ersättare där i valet 91. Och så jobbade jag med stadsbyggnadsfrågor. Jag fick sitta i stadsbyggnadsnämnden. Och lite grann med polisfrågor jobbade jag också i polisnämnden. Eller polisstyrelsen. Men sen så under den där, liksom, vi som jobbar med politik, vi lever ju väldigt mycket fyraårscykler. Så under den här fyraårsperioden så flyttade jag från Stockholm till Täby. Och det tillhör ju inte Stockholms kommun utan Stockholms län. Så då lämnade jag stadshuset. Och sen så fick jag ju barn där i de där vevorna. Första, han föddes 93. Han var väldigt svårt sjuk.
På vilket sätt?
Ja, han var extremt allergisk. Och nu menar jag verkligen extremt allergisk.
Mm. Är det sånt som har växt bort lite med åren?
Ja, det mesta har vuxit bort. Mm. Men det är kopplat också med, mot allt egentligen. Så kan man väl inte säga, men mot väldigt, väldigt mycket. Och extrem födoämnesallergi också kopplat till astma. Så var det här ganska stökigt. Och jag såg att det fanns väldigt mycket som jag tyckte förbättringspotential också med sjukvården. Så att jag bestämde mig för att jag skulle försöka vara med istället och utveckla sjukvården. Så att i valet 94, inför valet 94, så kandiderade jag för till Stockholms läns landsting. Och blev invald.
Hur går det till? Säger man bara till någon?
Ja, det gör man. Då säger man ju det till det liksom parti där man är på något sätt, om man är medlem i. Och det var ju jag. Så att då sa jag att jag skulle vilja vara med där. Och då får man, då säger man okej. Okay, och då ska man fylla i liksom lite olika, vad man heter och var man bor och lite sådär. Och vad man vill jobba med för frågor. Och sen så har man interna provval. Så har vi i alla fall, det är lite olika i olika partier. Vi har interna provval där medlemmarna får rösta. Och sen finns det då någon styrelse som, så här många röster har hon fått eller han fått. Och sen så gör man ordningen, helt enkelt en lista. Det är det som blir valsedeln sen.
Och den hamnar du ganska högt upp bara?
Ja, det gjorde jag då. Så tillräckligt högt upp för att bli invald. Så jag blev ledamot 94. Så att i den mån man firar någonting i politiken så firar jag alltså 20-årsjubileum som landstingspolitiker i år.
Ja, grattis.
Ja, tack.
Hur firar du?
Jag är här hos dig, tar en kopp kaffe och pratar om detta.
Och har köpt en Eva Attling-klocka? För egna pengar? Ja. Eller är det en present?
Ja, det är faktiskt en present, men inte från Eva Attling.
Okej, 20 år. Uppenbarligen så har du gjort någonting rätt eftersom du fortfarande jobbar med det. Men vad skulle du säga är din... varför får du förnyat förtroende då genom 5 mandatperioder eller vad det blir?
Jag tror helt enkelt att ganska många väljare här i Stockholm tycker att... jag och Moderaterna förstås, jag är inte någon solitär, liksom, så att vi gör bra saker och att vi har bra idéer. Och sen är det som det är med politiken. Ibland så gör man ännu bättre saker och ibland så kanske det man skulle vilja göra inte går tillräckligt snabbt att genomföra. Men jag tror att de allra flesta människor också väljer, ser och förstår att det är svårt att göra stora förändringar från den ena dagen till den andra. Och att ibland så kanske man också förstår att det där blev inte riktigt bra, men de har ju ändå en ambition att göra om. Men så tror jag också att det har hänt rätt mycket under de här åren som jag har varit med i politiken som har blivit väldigt mycket bättre. Men det är ju långt ifrån färdigt.
Jag frågade på typ Instagram och Twitter vad folk ville veta om dig. Och då var det ju en grej som återkom. Det var ju att du duckar liksom ofta för när det blåser kring dig. Liksom. Att Serafen och Carema-grejen var två exempel som där du inte tydligen har uttalat dig direkt. Hur ser du på det?
På vilket av det?
Att du inte uttalar dig egentligen.
Ja, men alltså, så här är det väl. Att alla politiker jobbar inte med alla frågor. Och man kan inte tycka någonting om alla frågor heller. Och när det gällde just de där frågorna, de där sakerna som du nämnde där, så har jag aldrig jobbat med de frågorna. Jag var inte ansvarig för det då. Jag var inte involverad i det. Jag vet inte vad som hände. Annat än det jag har läst om, precis som alla andra som är intresserade och läser om. Och jag är inte ansvarig för det idag heller. Och då är det ju bättre om man vill intervjua någon om vad det var som hände och så. Då är det väl bättre att prata med dem som liksom ägnade sig åt frågorna då, när, vad det nu var för någonting man vill veta om. Och det där är ju inte så märkligt, utan det händer ju ibland att någon vill prata med mig om helt andra saker än det som jag har varit eller är ansvarig för, har jobbat med eller jobbar med. Och då är det väl nog ganska naturligt att våra pressekreterare säger, men det är 9 landstingsråd här i majoritet, det är väl bättre att prata med den som faktiskt är ansvarig för frågorna. Jag bestämmer ju inte vilka frågor jag är ansvarig för, utan det är faktiskt landstingsfullmäktige som har beslutat om vem som har vilket ansvarsområde.
Vad är du ansvarig för?
Jag är ordförande i den nämnd i landstinget. Det är organiserat så där att man har en beställarnämnd, kan man säga. Och jag är ordförande i den nämnden som har hela sjukvårdsbudgeten. Och sen så beställer vi upphandlare eller skriver direktavtal med våra egna verksamheter, med landstingets egna verksamheter. Men också med de som drivs av entreprenörer eller privata vårdbolag. Så jag kan man säga egentligen motpart till verksamheterna. Jag företräder mig och dig och medborgarna, patienterna. Och försöker få ut så mycket god hälso- och sjukvård som det bara är möjligt för våra gemensamma skattepengar, så att de ska räcka till också framåt. Och så får man en dialog med vårdgivarna. Det gör ju framförallt förvaltningen då, de som jobbar åt oss. Duktiga tjänstemän i botten, många doktorer, sjuksköterskor, undersköterskor och så som jobbar där idag och skolat om sig. Och då får ju de en dialog med de olika vårdgivarna och säger, okej, hur förändras vårdbehoven? Vad behöver vi mer utav? Är det mer utav geriatrik eller är det mer utav diabetesvård eller vad det nu är för någonting? Och så försöker vi liksom beställa mer utav den sjukvården så det ska finnas.
Det var någon som skrev också så här, Anna K. 81, ångrar hon uttalandet om hur coolt det ska bli med nya Karolinskas glaskorridorer där vi kan se personalen springa förbi med svårt sjuka patienter? Förstår hon att det sticker i ögonen / öronen på oss som jobbar och sliter inom sjukvården? Och har hon någonsin besökt akutmottagningen på SÖS som redan idag går på knäna och som med alldeles otillräcklig utbyggnad ska ta emot en stor del av patienterna som blir över när akutmottagningen stänger på Nya Karolinska? Oj, det var mycket.
Det var många frågor i en. Vi kan väl se om vi kan bena upp dem här lite grann.
Ångrar du uttalandet om hur coolt det ska bli med Karolinska?
Det var väl inte riktigt så jag sa, och det var nog inte riktigt så det stod heller. Men om jag ska säga vad jag tycker, så tycker jag att det är... Alltså Stockholm är ju en fantastisk stad på många sätt, men det som händer just nu i Stockholm tycker jag är otroligt läckert. Det växer, alltså, vad är det, en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Jag tror någon sa till mig att vi växer 6 gånger så snabbt som Paris, och det byggs enormt mycket. Och jag menar, kör man från Stockholm rakt ut över mot Solna, så känns det ju nästan som man skulle kunna tänka sig att det ser ut som i Dubai. Det är lyftkranar och det byggs hela tiden. Vi verkligen bygger ihop Stockholm, känner jag. Och jag har alltid tänkt så här, för jag är ju en sån här som brinner för och vill vara med och utveckla. Och jag har tänkt så här, vi människor, vi tänker ju inte och lever ju efter, här kommer en kommungräns, nu kliver jag över kommungränsen. Eller jag bor i det här länet, alltså innanför den här länsgränsen. Det liksom, så tänker man inte, eller jag tror inte att vi tänker så i alla fall. Och jag tycker det är så läckert just nu i Stockholm. Det är att det som tidigare var stan, det, liksom, det växer utåt. Och jag tror att man kommer inte uppleva det som att till exempel jag då som har bott i Täby då, eller bor nu igen i Täby. Jag tror inte att det i framtiden kommer vara så här en förortskommun. Jag tror att det kommer vara typ Stockholm norra. För det växer så fort. Och vad jag menar med Nya Karolinska bygget är att jag tycker att det är rätt så läckert att det blir en del av samhället. Jag vet inte, om man går dit och kollar idag, så kommer man kunna se att det kommer komma, Karolinska sjukhuset är ju väldigt stort och det kommer också bli väldigt stort. Det är flera kroppar, huskroppar och så. Och man kommer kunna röra sig, vi som rör oss, cykel eller promenera eller någonting, vi kommer kunna röra oss liksom in på sjukhusområdet. Jag menar självklart inte, och det var inte det som stod heller, att man ska kunna se patienterna på något sätt. Verkligen inte, det är en otroligt viktig integritetsfråga. Men jag tycker att det är läckert att vi bygger en stad, eller att stan byggs ut så mycket att det som är våra också samhällsfunktioner finns som en del av staden, och inte att de ligger liksom sjukhus utslängda bort från där vi människor rör oss, utan här ska det finnas liksom restauranger runt omkring, tunnelbana, det ska finnas busshållplatser och annat, människor ska kunna röra sig emellan, vi ska kunna cykla utan att känna, nu lämnar jag Stockholms stad och åker ut till Solna.
Fine.
Vi bygger också om. Jag bara säger det här med SÖS då. Mm. Vi bygger faktiskt om. Vi har jättestora investeringssatsningar nu i Stockholm de kommande åren. Och bygger om till ut och nytt på alla Stockholms sjukhus. Och inte minst på akutmottagningarna. Men, att det behövs.
Men stämmer det att Karolinska blir mindre? Alltså att kapaciteten blir mindre?
Nej, de säger så här. De som nu är proffs på detta och har räknat ut det här säger att nej, kapaciteten blir inte mindre, men det blir färre sängar. Och då tänker man så här, hur hänger det ihop då? Jo, men för modern sjukvård idag, den bygger man så att man har enbäddssalar. Och det har att göra naturligtvis med smittor och så som blir vanligare och vanligare med typ MRSA och liknande. Och förr, då bodde vi, och nu också för den delen, så när man läggs in på sjukhus kan man ibland ligga både i dubbelrum och ibland i flerbäddssalar. Men så kommer inte modernt sjukhus eller framtidens sjukvård se ut och organiseras. Så att idag är det så att det finns väldigt många tomma sängplatser inne på sjukhusen där det inte finns personal eller där det inte ligger patienter. Man kan inte mixa patienter hur som helst. Så att man kommer att ha ett mycket bättre nyttjande utav rummen och sängarna på det nya sjukhuset är tanken.
Min bild av högerpolitiken om landstinget är att ni tycker att det är så otroligt fint och viktigt det här med valfrihet.
Mm.
Tycker du att det är det?
Jag tycker att valfrihet är väldigt viktigt. Det är inte bara viktigt i sjukvård, jag tycker det överhuvudtaget är viktigt. Jag tycker att jag ogillar liksom politik som tror att det är politiken, alltså politikerna och systemen som ska liksom bestämma hur vi människor ska leva våra liv. Jag tycker snarare tvärtom. System ska byggas upp för att stödja oss människor att kunna leva våra liv på ett bra sätt. Ja, men jag tycker valfriheten är viktig. Min syn på politiken är att jag vill se att vi har liksom system och politik som finns där till stöd för människor. Som finns till stöd för att stödja oss. Jag menar, jag tror inte att om vi alla kunde och fick så skulle vi slänga av oss oket staten, resa oss upp som starka individer och starta egna blomstrande företag. Utan jag tror helt enkelt att vi behöver en massa saker gemensamt och vi vill ha en massa saker gemensamt. Och det finns också en massa funktioner i samhället som ska finnas där till stöd för oss för att vi kanske under kortare eller längre eller hela livet behöver stöd utav samhällets olika funktioner runt omkring oss. Men det får inte ta över på något sätt. Utan vi måste få vara fria individer också. Och jag tycker att de här systemen som byggs upp, allt från skola, sjukvård och vad det nu än må vara för någonting, de ska finnas där för att stödja oss, inte för att bestämma över oss. Och därför så hela min utgångspunkt egentligen och syn på samhällets funktioner och därmed också på politiken som ju liksom är de som bestämmer om hur organisera samhällets funktioner och finansiera dem är att det får aldrig ta över. Det får helt enkelt inte ta över utan det måste finnas ett inflytande för oss själva både att kunna välja men också välja bort saker som inte vi tycker funkar.
Men jag är så ointresserad av att välja vård. Jag vill bara att det ska funka.
Ja. Jag kan förstå den utgångspunkten, absolut. Men jag tänker så här, att jag har pratat med tillräckligt många människor genom åren som har beskrivit för mig att de inte känt sig till exempel trygg i en vårdkontakt. Och vad är väl viktigast då? Ja, men det är ju att de får hjälp att komma någon annanstans.
Ja, fast då vill man väl ha det som du vill ha det i skolan, att man har en läkare tills man inser att det är en galning och då byter man.
Ja, det vet jag. Jag vet inte om jag vill dra den parallellen och jag är inte säker på att hon var det heller. Men, nej, men alltså precis. Men jag tänker så här att ingen vårdkontakt blir bra om man inte känner sig trygg som patient.
Nej, fast jag orkar ju inte hålla på och träffa massa husläkare. Alltså, nej, men det tar ju jättemycket tid för mig.
Mm, men många människor kanske lever med en kronisk sjukdom och träffar vården ofta. Och då är det otroligt viktigt att man också känner att det finns en trygghet i den vårdkontakten. Att man känner att det handlar om bemötande och sådär. Och idag är det dessutom så här att jag menar, förr var vårdcentralerna öppna vissa tidpunkter på dygnet och så. Men det kanske inte passar för alla. Vi jobbar lite annorlunda idag än vad vi gjorde förr. Vi lever i mer ett 24-timmars samhälle. Och då kanske det är mer intressant för dig att kunna komma på torsdagskvällar. Mm. Än vad det är att komma mitt på dagen en onsdag. Och då är det väl bättre att då kan ju du välja en vårdcentral som har valt att ha öppet på torsdagskvällar. Eller söndag förmiddagar, eller vad det nu vill vara. Vad det nu är för någonting. Så att det handlar ju egentligen inte om, och jag tror inte det kommer vara så heller, att alla väljer om och nytt hela tiden. Men faktum är att det är så här, över 10% av befolkningen i Stockholm har valt en annan vårdcentral än i den egna hemkommunen. Och det säger ändå en del om att det är ganska många människor som faktiskt vill välja någonting som till och med lägger en bit bort. Det kanske är så att du bor i Nynäshamn, jobbar i Kista. Och tycker därmed att det är bättre att lista dig hos en vårdcentral i säg Kista centrum då, än att du kanske får lämna ett prov eller ska träffa en sjuksköterska eller en doktor lite snabbt, ska behöva åka ner eller stanna hemma och vara kvar i Nynäshamn ändå.
Men är inte risken att det blir ett liksom A och ett B-lag då på något sätt, att det blir lite bättre vård på vissa platser och sämre på andra?
Alla har ju rätt att välja. Alla kan ju då välja bort där man inte tycker att det fungerar. Och då kommer det ju inte finnas något underlag för den verksamheten att finnas kvar på sikt. Och så får någon annan som då är mer patienttillvänd etablera sig där och söka liksom, eller möta patienterna där. Men jag skulle säga så här, sen är det ju inte bara så, utan det är naturligtvis så att vi har ju otroligt mycket uppföljning och kvalitetskontroller från landstingets sida och tittar i verksamheterna. Så att det är inte så att vi skulle acceptera att vi har verksamheter med, som inte är medicinskt bra. Det, jag menar, vi är ju faktiskt väldigt rädda om de skattepengar vi har. Vi vill ju att de ska... Menar, dels är det ju ett medicinskt ansvar, men det handlar ju också om att vi vill få ut så mycket god vård som möjligt för att vi ska kunna bedriva mer vård åt en växande och åldrande befolkning.
Men skulle du säga att har personalen mer eller mindre tid med patienten sen du började jobba med det här?
Det är nog väldigt individuellt. En del upplever nog att de har mindre tid. Det har jag i alla fall hört en hel del som säger till mig att de tycker att de har. Medan andra tycker kanske att de har mer tid. Det beror lite på vad man jobbar med för någonting. Jag tycker, ska jag säga, att vårdens medarbetare, de som är vårdutbildade, ska ha mycket tid med patienten. Jag tycker de ska ha mer tid med patienten. Man ska ta den tid med patienten som patienten behöver, såklart, för att kunna ställa rätt diagnos eller för att kunna vårda patienten förstås. Men sen är det väl så här att med en del sjukdomar så går det oerhört snabbt att ställa rätt diagnos, och andra tar det väldigt lång tid, därför det kanske finns det är liksom väldigt komplexa eller multibehov som patienten har, och det måste få ta så kort eller så lång tid som patienten behöver.
Det var också flera som återkom till det här att du i boken Politiker som lyckas så har du sagt att du är mest stolt över avknoppningar i människonära verksamheter. Har du sagt det?
Jag tror att man måste sätta det där citatet i sitt sammanhang.
Gör det, ja. Please.
Mitt resonemang handlade om förskolorna. Och jag fick säkert någon fråga, jag kommer inte ihåg hur den var formulerad. Det här är ju liksom, vad pratar vi om, 2006 eller någonting sånt där som jag fick den här frågan. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker det är bra att så många kvinnor, för det handlar om flest kvinnor när vi pratar om förskola eller, och jag menar, jag då som har en dotter till en gammal dagmamma, så är det ju liksom det här kvinnornas värld på något sätt. Jag tycker det är roligt att så många kvinnor fick chansen att ta över och driva de verksamheterna, de förskolorna som de har jobbat i många år.
När sa du dagis senast?
Det gjorde jag kanske nu, fast det heter förskola.
Mm.
Ja, men jag säger nog dagis ibland också, fast det heter ju inte det längre. Men så det här resonemanget, eller det citatet, det kommer egentligen ur ett resonemang som handlar om detta. Att jag tycker att det är kul, jag tycker det är roligt. Jag har aldrig förstått varför det ska vara så att om man jobbar med klassiskt manliga jobb inom skattefinansierad verksamhet som kanske, jag säger inte att det är manligt att vara som sophämtning, men säg till exempel asfaltering eller parkskötsel eller sophämtning i kommunala verksamheter, många män som jobbar. Varför är det okej att entreprenörer får jobba med kommunala skattemedel där? Men bakåt har det inte varit, så har det ju knappt funnits förskolor eller dagis då, som drivs på entreprenad. Så jag tyckte att det var väldigt roligt att det blev väldigt många småföretagare, många kvinnor som fick chansen att ta över och driva den verksamhet som de har jobbat i många år och utveckla den. Och jag tyckte också jag kunde se väldigt, ja, men en av mina bästa vänner, hon är förskollärare, och jag minns att hon har berättat för mig att helt plötsligt så liksom hände det någonting annat på den här förskolan när de fick en chans att ta över. Hon var inte med då, men, och det var det här att vi kommer in på lördag, vi ska måla om det här kuddrummet, och folk ställde upp, man gjorde saker på sin fritid. Man satt hemma, man tog med sig tyger och kuddar man hade hemma för man ville snygga till. Man tog med sig material hemifrån som man ville göra liksom nya pedagogiska grejer med barnen och sådär. Så att helt plötsligt så blomstrade engagemanget på ett annat sätt. Så egentligen var det så att resonemanget handlade om detta.
Men har man inte misslyckats då med politiken ifall personalen inte känner så när det är liksom statligt eller kommunalt? Eller vad
ja, så kan man ju också säga. Absolut kan det vara så. Men det kan ju också vara så att det är en drivkraft hos många människor att faktiskt vilja vara med och utveckla en verksamhet själva. Göra allt det som krävs för att få vara med och jobba med skattepengar. Men sen bidra extra på något sätt med egen kreativitet, egna idéer. Och det kanske man inte hade utrymme för tidigare. Och så där är det väl på alla arbetsplatser, eller på många arbetsplatser, att det finns någon chef där som, och man liksom, jobbet är upplagt på lite olika sätt. Och jag tycker att det är en av poängerna med att det finns olika arbetsgivare, att vi har en mångfald inom vilket område det ännu må vara. Det är att om man inte tycker att det funkar bra där, så kan man helt enkelt, istället för att behöva byta bransch eller sätta sig på skolbänken igen, så ska man kanske kunna söka sig till någon annan arbetsgivare som lägger upp jobbet på lite annat sätt.
Är du feminist?
För mig är det en självklarhet att män och kvinnor ska ha lika möjligheter, och så är det inte idag. Så därför jobbar jag gärna för mer inflytande för kvinnor, för bättre arbetsmiljö för kvinnor, för bättre villkor för kvinnor överhuvudtaget. Men jag brukar inte etikettera mig som feminist.
Det verkar vara en moderat hållning, eller så är det en Reinfeldt-hållning. För Fredrik Reinfeldt sa ju när han var hos mig att är du feminist? Jag brukar säga att jag är moderat.
Så. Ja, okej. Okay. Ja, så kan man också säga. Ja, det kan jag också. Det kan jag skriva under på. Jag säger också att jag är moderat. Nej, men jag brukar inte etikettera mig överhuvudtaget faktiskt. Och sen så tycker jag så att, jag menar, de flesta människor tycker väl att det är självklart att män och kvinnor, eller kvinnor och män, ska ha lika möjligheter, rättigheter. Samtidigt så vet vi då att det inte ser ut så. Därför är det jätteviktigt att jobba med de frågorna.
Men är det inte viktigt då att en person som du, som har makt och inflytande, faktiskt ställer sig bakom etiketten feminist?
Men finns det en enhetlig feminism?
Ja, det finns ju en ordboksdefinition i alla fall som man kanske skulle kunna kolla på.
Det är en fler hundraårig utveckling utav feminismen, och det har väl varit olika tyngdpunkt inom den i olika också, kan man säga, värderingsmässigt vad man har velat trycka på. Och det finns...
Men vad är det som står i vägen för att du ska kalla dig feminist?
Nej, men det är ingenting som står i vägen, men jag går inte runt och säger så här, jag är socialkonservativ eller liberal eller så. Jag tänker inte så, utan, och därför så säger jag inte heller att jag är feminist, men jag tycker att det finns alldeles för stora ojämlikheter och skillnader mellan flickors och pojkars, mäns och kvinnors villkor idag.
Googlar du dig själv?
Ja, det har hänt, fast jag gör inte det så ofta.
Varför inte?
För att det finns, det är inte bara en vänlig miljö, nätet. Och,
särskilt inte i ditt fall kanske.
Ja, du tänker när man är politiker eller?
Nej, jag vet inte. Det verkar som att folk inte tycker om dig på internet. När man kollar på Flashback och sådär. Det är inte...
Jaha. Nej, där har jag nog aldrig kollat.
Nej, okay.
Ja, det kanske de inte gör.
Nej, men det är inte bara kärlek i alla fall.
Nej, så klart att det inte är. Mm. Nej, men så är det inte. Och jag tror så här att, precis som vi pratade om tidigare här, men vad påverkas man av om man är hemifrån eller så? Jag tror att man tror inte att man ska påverkas, men jag tror att man kan påverkas också av sånt elände eller ren kampanjteknik. För det är klart att det är en hel del kampanjteknik bakom sånt som skrivs, eller kampanjande som skrivs på nätet, såklart. Även på ditt Instagram där. Mm. Det är klart att om det är tre personer som skriver, varför tar ni inga intervjuer? Och så är det klart att det finns ett kampanjtänk bakom det.
Varför tar du inga intervjuer då?
Gör jag inte.
Ja, nu är du ju här, men det var någon som skrev att, jag minns inte ordagrant vad hen skrev, men kolla vad smidigt jag använder det.
Ja.
Mm. Blir sugen.
Nej, ja, men jag kommer kolla sen om det var en hen eller han eller hon.
Ja, nej, men som skrev att du gör bara mjuka intervjuer, inte liksom när någon vill tuffsa till dig eller när det är något kritiskt sammanhang. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Okay. Jag tror att om man är intresserad på riktigt, om man inte bara ägnar sig åt liksom kampanjeri då, så skulle man nog kunna fundera kring hur många landstingsråd gör intervjuer i Ekos lördagsintervju eller med i Agenda eller i överhuvudtaget i de stora morgontidningarna och gör intervjuer kring de ansvarsområden man jobbar med. Så att jag tror att det är nog en del i ett kampanjeri.
Okej. Okay. Hur skulle du säga att din mediebild är? Kan du beskriva den själv?
Jag vet inte, jag funderar inte så mediebild, utan jag försöker ju liksom sköta mitt jobb helt enkelt, mitt uppdrag. Jag försöker ju träffa så mycket människor jag bara kan och har naturligtvis en ambition av att se till att göra det så bra som möjligt, förstås, för min huvuduppdragsgivare som är patienterna, väljarna i Stockholm. Men jag vill ju att det ska bli bra också för vårdens medarbetare. Men nu är inte jag deras chef och arbetsgivare, men jag vill försöka ju få fram så bra villkor som möjligt i de avtal som vi tecknar, så att de ska kunna ha så bra arbetsmiljö som möjligt. Sen ska jag säga att jag funderar inte så jättemycket på mediebilden, utan jag måste ju göra det jobbet jag ska göra och sen försöka beskriva det så tydligt, återkoppla det helt enkelt. Och där är det klart att media spelar en väldigt viktig funktion.
Berätta om ditt Instagramkonto.
Ja, vad finns det att säga om det? Jag tycker att det är lite kul med mitt Instagram-konto.
Varför startade du det?
Det var ren protest mot mina medarbetare.
Jaha, berätta.
Men det var egentligen inte något, liksom något genomtänkt. Utan de höll på med sina mobiltelefoner hela tiden. Det var alltid någonting, liksom, förutom då att prata med journalister eller vilka de nu pratar med. Och flera av dem har ju Facebook och de har håller på och twittrar och Instagram och allt vad de gör för någonting. Och jag har inget Facebook och jag har inget Twitterkonto och jag hade inget Instagram heller. Och de var så här, nej men du kan inte ha Facebook Filippa för att vi kommer komma 3000 frågor om dagen och vi hinner inte ta fram underlag till dig som du kan svara dem och så. Ja okej, då har jag väl inte det då. Så kände jag någonstans att det var lite tråkigt, jag vill ju också se vad det handlar om och vadå, vad gör man på Facebook? Och tänkte jag så här, jag missade nämligen en fest också eller en middag med ett gammalt tjejgäng därför att de kommunicerade på Facebook och glömde bort att jag inte hade Facebook och blev jätteledsen. Så kände jag att men jag måste nog hänga med, jag måste ha något sånt där. Så en dag så har jag i alla fall varit nere och besökt en spelmissbruksverksamhet i Östergötland och tittat på hur den fungerar. Så när vi satt på tåget på vägen hem så försjönk ju då medarbetaren i sin telefon igen. Och då tänkte jag så här, hur svårt kan det vara? Det där kan jag ju också fixa. Så jag fixade helt enkelt ett Instagramkonto där på tåget hem. Och sen tyckte jag att det där blev lite roligt. Så att för mig är det egentligen mer än, det var en liten protest började det som. Nu tycker jag att det är rätt kul.
Du är uppskattad på Instagram tror jag. I viss mån kanske ironiskt. Alltså kanske både och.
Säkert. Ja. Säkert.
Har du misslyckats någon gång?
Det har jag säkert gjort massvis med gånger. Eller gjort saker jag inte tyckt har blivit tillräckligt bra. Där man får göra om helt enkelt. Och jag är ganska, vad ska man säga, chosefri kring. Eller, jag ska säga så här. Det bekymrar mig naturligtvis alltid när saker inte blir så bra som jag har tänkt mig att de ska bli. Men jag har inga större problem att säga att det här blev inte så bra som jag hade tänkt mig. Jag gör om. Eller jag vill börja om. Eller vi backar ett steg och gör nytt.
Har du något konkret exempel?
Ja, men så inom politiken säkert har det varit så ibland att jag inte tyckte att det blev tillräckligt bra. Eller det blev inte riktigt så som vi hade tänkt oss. Och då, då justerar vi det sen. Till exempel var det ju så när vi sjösatte den här vårdreformen, Vårdval Stockholm. Det är svårt att veta exakt hur det ska bli sen i verkligheten. Även om det är jättemånga människor som är involverade och har tänkt när man liksom utformar en modell då. Så här. Och sen tyckte jag inte att det blev inte tillräckligt bra. Och jag tror man ska vara helt enkelt rätt pragmatisk och inse att det blir aldrig 100% rätt dag ett. Utan det är snarare, man kan vara 100% säker på att det inte blir rätt. Och då måste man ha en öppen hållning. Så här, men då gör vi om. Syftet är ju inte att få rätt. Eller att det var rätt det jag gjorde. Utan syftet är ju att det ska bli rätt. För de som ska komma i åtnjutande av den här tjänsten då till exempel. Eller vården i det här fallet. Så det var ett exempel.
Har du någon tanke om vad du ska göra efter politiken?
Nej, jag tänker inte riktigt så. Utan jag vill ju fortsätta. Jag har en massa idéer om. Jag tycker inte att det är tillräckligt bra ännu. Jag vet inte om det någonsin kommer bli tillräckligt bra. För våra behov och önskemål och krav som medborgare så här, på vad politiken ska kunna leverera eller åstadkomma kommer säkert alltid att förändras och öka. Men jag tycker att nu är det ju snart val. Och jag har ju då fått förmånen att bli omvald som sjukvårdslandstingsråd. Så jag har ju vid valet, eller vid årsskiftet nu, varit i 8 år. Och de första 4 åren så fick vi bort väntetider och köer nästan helt på vårdcentralerna. Och de här 4 åren så har vi fått bort väldigt mycket av väntetider och köer. Inte allt överallt ännu, men väldigt mycket inom den övriga sjukvården. Men det finns vissa saker som jag tycker absolut måste fortsätta där det inte är tillräckligt bra. Och det är bland annat akutmottagningarna och sen också äldre sjukvården, alltså det som kallas för geriatriken. Och där har jag en del idéer om vad jag vill åstadkomma nu framåt. Så att jag hoppas att jag ska få vara med och jobba med de frågorna de kommande 4 åren.
Annars så blir det Europen-butik.
Ja, det är möjligt, vad vet jag.
Varför vill du vara med i Värvet?
Mitt ärliga svar är att jag tyckte det var lite spännande det här med podcast. För att jag är ingen podcastlyssnare egentligen. Nej. Du har ju inte pratat med mig tidigare. Utan du eller någon hos dig ringde ju en av mina medarbetare. Som i sin tur sen pratade med mig och sa. Han har en jättestor podcast och det är jättemånga som lyssnar. Så den måste ju vara jättebra, tänkte jag då. Så då tänkte jag, men då lyssnar jag lite på hans podcast. Så att jag fick hjälp med att ladda ner din podd. Och jag hade inte ens den appen i hos mig tidigare.
Men nu har du det.
Nu har jag det. Och sen är det väl så här med dig, tror jag. Får jag recensera lite? Så är det ju så att jag träffar ju väldigt många journalister som vill ställa korta, snabba frågor och ha korta, snabba svar om ibland ganska tuffa. Och jag tror ju inte att det är mindre tufft egentligen att föra långa resonemang kring viktiga frågor. Nu skulle vi inte prata så mycket politik, men det blir lite i alla fall. Det är jag glad för.
Var det en recension? Det var ingen recension. Du bara konstaterade att det får ta tid.
Jo, men recension i bemärkelsen av att det är ju naturligtvis mumma på ett sätt, för inte minst för politiker som vill prata mycket. Men det gör ju inte att det är enklare, utan tvärtom är du ju lite lurigare på det sättet, därför att du ger dina personer som du pratar med så mycket tid.
Hur har det känts då?
Ja, det vet jag inte. Det beror på hur du klipper ner sen.
Mm. Det blir svårt att klippa. Jag ska se om jag kan göra en riktig vänsterklippning på det. Så att du framstår som värsta... Eller helt galen bara.
Ja, eller något. Ja.
Vill du rekommendera något?
Om du inte rör på dig redan, börja röra på dig lite mer.
Hur tränar du?
Jag löptränar, jag går på gym, jag går på yoga ibland och jag promenerar väldigt mycket.
Vem tycker att jag ska intervjua i Varvet?
Jag tycker du ska intervjua Julia Mjörnstedt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv för att jag fick komma hit.
Det blev ingen knasklippning. Det blev en helt vanlig signerad Lovisa Olsson som vanligt. Och är det så att du vill hänga med i Filippa Reinfeldts liv, så finns hon på ett Instagramkonto nära dig eller i en valkampanj också eventuellt i din närhet, beroende på lite var du bor. Ja, jag vill bara säga några ord om Värvet International. Jag är så glad att det är live och kicking och att så många av er har lyssnat på det. Tack så hemskt mycket, ni som har skrivit till mig också. Det värmer gott, kan jag säga. Fortsätt gärna med det. På onsdag kommer ett avsnitt med aktrisen och författaren och musikern Sasha Grey, som jag håller för ett av mina favoritavsnitt under den kommande säsongen. Och om en vecka då hörs vi här i vanliga Värvet, så att säga, med Barbro Lindgren av allt att döma. Hörs då, puss och kram, hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.